Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Om jag inte behöver ställa några frågor. Jag ska bara låta dig prata.
Ja, det är helt underbart. Men det är svårt att sätta ord på känslan man har just nu. Det är så många års hårt arbete. Och alla de som har hjälpt en på vägen och offrat så mycket. Och de här gubbarna och frun min som sitter uppe. Och pappa och min syrra som är där borta. Och mamma och min bror hemma. Och
vad känner man? Är det glädje, det är lättnad? Det har varit mycket nerver också, det är ingen snack om den saken.
Ja, det är en sån otrolig lättnad. Jag är bara så jävla stolt, det är helt underbart. Jag bara längtar tills jag får krama om familjen. Och jag vill hälsa så mycket till mamma där hemma och måste Fippi igen. Och gubbarna uppskattar allt det stöd.
Hur kändes det att ha den i händerna och hissa den och ta emot den och hissa den?
Ja, helt underbart. Den var så jävla tung men ändå så jävla lätt på ett sätt. Så det var... Nej, jag har fortfarande inte fattat det.
Hur blir kvällen?
Ja, jag är törstig.
Så där lät det senast som Gabriel Landeskog spelade en ishockeymatch, och inte han själv eller någon annan trodde ju att han skulle in på den här tuffa, tuffa resan som Gabriel har varit på när han har jobbat sig tillbaka från en knäskada. Men nu börjar den skadefrånvaron äntligen komma till ett slut. Gabriel är lånad till Colorado Eagles Avalanche AHL-klubb för en komma i form. Stint här över helgen, spelat ett par matcher, och det är såklart med ambitionen att spela i slutspelet för Colorado. Och det här är ju fantastiskt, och vi ska prata om det mycket idag. Vi har Erik Långqvist med mig och vi har fint besök från Jonas Månsrud Gustafsson. Och Jonas, vi ska prata jättemycket om dig. Men först och främst, som gammal spelare, när man vet vad Gabriel har gått igenom och du ser de här bilderna, vad tänker man?
Ja, men först och främst är det otroligt kul att se att han är på väg tillbaka nu. Och jag hoppas bara att det blir bra och att han kan få spela i slutspel igen. Och som lagkamrat och få den boosten och en sån karaktär tillbaka i laget, men även inte bara på isen men omklädningsrummet också, det är otroligt.
Erik, jag vet att du vill prata om så mycket idag. Det är Masters special här på Viaplay. Vi har gröna kavajerna på och du och Jonas har ju så fantastisk historia tillsammans. Men vi börjar med Gabriel Landeskog när det nu börjar närma sig comeback. Förhoppningsvis, om det då går bra nere i AHL och kroppen svarar bra. Vad tänker du?
Ja, jag tänker som Jonas att det är ju en av de absolut viktigaste pjäserna då när de vann 2022 som kapten, med allt vad han står för, tuffheten, smartheten framför mål och det han gör i omklädningsrummet och jämnar ut McKinnon. Det är lite som Yin och Yang där. McKinnon har sin personlighet och Gabriel är så viktig med sin. Jag var i kontakt med pappa Tony Landeskog som Gabriel var en av alla han tackade där tillsammans med dig på isen 2022 när han gjorde sin sista match, och Tony är på plats i Denver nu och de är ju förhoppningsfulla och om den här processen nu, det är ett stort steg om det känns bra nere i Eagles att han kan komma tillbaka i line-upen, och vilken sagolik story det vore.
Och givetvis kommer vi följa upp de här OL-matcherna i godmorgon NHL på måndag, så då blir det ännu mer Gabriel Landeskog och vi får lite röster och sådär också. Men nu ska vi fokusera på det som har hänt den senaste tiden, och vi börjar med en av NHLs hetaste spelare efter Four Nations-breaket. Rasmus Dahlin som gjorde 1+1 för sitt Buffalo mot Columbus. Columbus vann den här matchen med 3-2 och håller sitt slutspelshopp vid liv. Men Rasmus, alltså 9 mål, 22 poäng på 23 matcher efter Four Nations. Fantastiska siffror, Erik.
Ja, verkligen. Och det här är ju en av världens absolut mest spektakulära backar. Och jag skulle säga att han är nyckelfigur i Sam Hallams VM-lag när Avicii Arena öppnar upp 9 maj. Och det ska förhoppningsvis bli guld igen för Tre Kronor.
9 mål på 23 matcher från en backplats, Jonas. Som målvakt, när man har backar som är målfarliga, hur ställer det till att möta en spelare som Rasmus?
Nej, men absolut. Det blir ju en dimension till. Och tittar man på blålinjen där så är det ju som att det var Datsuk som ja, lekte med backen där. Så att det, ja, men självklart så är det liksom, ja, det blir fler hot att hålla koll på när man är i försvarszonen. Det är liksom inte bara någon vass forward eller någon skytt där, utan man får vara beredd på allting. Så att självklart är det ett vapen som behövs för att inte bli så lättläst.
Erik nämnde VM-laget där, ett lag som fortfarande har en teoretisk chans på slutspel i New York Rangers efter att de körde över Islanders med 9-2 i natt, och Mika Zibanejad gjorde 1+1 där. Han har nu 7 poäng senaste 3 matcherna, och Rangers ser ut att gå mot missa slutspel, och då kan vi tänka en till VM-värmning här, vad som börjar hitta formen.
Ja, verkligen. Han var ju en stor del i senaste guldet för Tre Kronor 2018 när det var fest i Köpenhamn, då tillsammans med Raquel och Janmark. Så 2/3 av den Stockholmskedjan får vi förhoppningsvis se här, bara några drivar eller slagskott bort här från Ringvägen 52.
Inte det enda som har hänt de senaste nätterna. Vi har också haft lite tråkiga grejer. Jordan Binnington, St. Louis målvakt, blir utsatt för den här fula pååkningen, tycker jag, av Corey Perry. Kolla här nu. När han liksom går in med skridskorna först, och Binnington blir ju väldigt, väldigt irriterad här på det här. Och givet att jag sitter här med 2 tidigare målvakter, så vill vi ju höra hur ni upplever den här situationen. För att jag tror att St. Louis-spelarna missar ju den här incidenten när den händer. Men just Jonas, att han går in med skridskorna, ja, egentligen mot ansiktstrakten.
Ja, nej, det är första gången jag ser det nu, men det ser ut som en väldigt ovanlig situation. Det är ingenting man stöter på så mycket, eller som jag drabbades av någon gång, så vad jag kan komma ihåg. Så att det ser ju, nu vet inte jag exakt vad som hänt innan, om det har varit liksom känslor som är inblandade, men det ser ju inte så bra ut, tycker jag. Där vill man kanske inte att någon ska komma in i den farten med skridskorna, och det är mycket som kan hända där. Så att, nu vet jag inte exakt hur det har gått för honom, men det ser inte så kul ut, tycker jag.
Ja, det gick ju bra med Binnington där, och när det är Corey Perry så tänker i alla fall jag att det här var inte en olyckshändelse.
Ja, du har sett honom på nära håll när han spelar Anaheim, och han är ju den spelare som ibland tyvärr går över gränsen, och det här är ju livsfarligt. För även om målvakterna har de här halsskydden, så blir det ju ändå exponerat, och det är därför man inte får sparka in puckar. Eller, de ser ju väldigt allvarligt när det kommer skridskoskener in som blir hotfulla, och kommer han få en reprimand, Perry, hoppas jag i alla fall, som avskräckande exempel. Och sen Binnington, som har varit så lugn. Han blev ju vinnande målvakt i Kanada där när du var på plats i Four Nations, när de vann finalen mot USA. Där var han ju tungan på vågen. Och han har ju haft en tendens tidigare att koka över, som vi såg här. Men här var det ju verkligen berättigat. Tidigare har man ju bara kunnat krassa lite på ytan på Binnington, så har han ju blivit förbannad. Men den här gången så var det ju verkligen förståeligt att det kokade över och han stod upp för sig själv.
Men du säger reprimand, vad tycker du att det ska vara?
Nej, men jag tycker att det ska vara, titta på bilderna noggrant, alltså play safety där borta, och ser man att det är liksom intention att komma in med skenan och så, då tycker jag definitivt att det ska vara avstängning för den typen, eftersom det är livsfarligt. Det ordet strösslar vi ju inte med så mycket, livsfarligt. Det är ju inte en livsfarlig målchans och så, utan då är det ju en farlig målchans. Men i det här fallet så är det ju verkligen fara för livet om man går in med, som han gör det, med skenorna liksom mot halstrakten på Binnington i det fallet.
Håller du med, Jonas, som du sa, du har precis sett bilderna här, så det är svårt kanske att säga en exakt analys, men skulle det kunna vara en avstängning för den här situationen?
Ja, nej, men det tycker jag absolut. Det är, alltså, om man ska, varför ska man stänga av personer? Ja, men det är för att man gör någonting som inte hör hemma på en hockeyring, tycker jag. Och det här är väl ett tecken på sånt. Man har gått över gränsen, man tar det för långt och man riskerar en skada på en annan person. Och då tycker jag att det ska vara en avstängning. Så att jag tycker absolut att det bör hända någonting där. Sen hur lång den skulle bli i sådana fall, det kanske inte jag är rätt person att svara på. Men någonting ska ske.
Joel Eriksson Ek kom tillbaka från skadan och inte spelat sedan februari. Och vilken comeback det blev, med 4 mål i den här galna 8-7-segern mot San Jose. Joel blir blott 9:e svensk under 2000-talet att göra 4 eller fler mål i en match i NHL. Och det här är en kille som ni båda känner som liten parvel när ni var verksamma tillsammans i Färjestad. Han är ju son till Klabbe som var assisterande tränare då. Jonas, såg du en framtida kille som skulle göra 4 mål i en och samma match när han sprang runt i omklädningsrummet?
Jag skulle gärna säga ja, men det kanske var lite tidigt att göra den bedömningen redan då. Men vad man såg var väl någon som verkligen brann för omklädningsrummet, älskade hockey och var urstark redan som liten knodde. Så att kul att se att han har tagit hela vägen här, och såklart häftig match.
Mm. Och den där styrkan som Jonas nämner, jag menar, vi ser ju målen han gör, det är ju alla är ju framför kassen där.
Han kallas ju Mr. September, för han kommer ju alltid till campen mest vältränad av alla. Du pratar om pappa Klabbe och mamma Anna, det är ett power couple, alltså de är kraftfulla bägge två. Som du nämnde, när vi var tillsammans i Färjestad där 08-09, då var de ju ofta Olle, lillebrorsan i målet, och sen Joel. Och när det var målvaktsträningar när vi var ute och gnugga, då var ju ofta Joel skytt. Så han är väldigt bra i området. Han är inte bara tuff och stor och stark, han är väldigt smart också hur man gör mål på dagens målvakter. Och gav man ju exempel på här i comebacken.
8-7 är en sprakande målfäste för i tankarna till 80-talet. Men då kunde det bli ännu mer än så. Till exempel december 1985 då Edmonton slog Chicago med 12-9 i en och samma match. Och Wayne Gretzky hade 7 poäng där.
Wilson having a little trouble with McSorley. Turning deep in his own zone. McCollum came to bump him. Puck is kicked loose along the boards. Held in by Subban. Saturn, what a shot! They score!
The third straight time he's been the player of the game.
There's Gretzky moving in center. Curry, he scores! 7 points for Wayne Gretzky. The hat trick for Jerry Curry. 12-8. Edmonton rolling.
Gretzky 7 poäng, både Jari Curry och Glenn Andersson hade hattrick i den här matchen. Men jag är rätt nyfiken på er analys av målvaktsspelet. Det var en annan tid, Jonas.
Ja, men det är underbart att titta på. Där var det ju verkligen att man levde sig in i rollen som målvakt. Man räddade puckarna, kan man minst sagt säga. Det var inte så mycket struktur, utan det var... Ja, det gick på... Vad säger man? De var bra atleter back in the days.
Och mycket känsla också. Ja. Det var ju ofta man som målvakt där mitt ute mellan teckningspunkterna där och utmana skytten. Så härliga tider.
Nu ska vi prata om dig, Jonas. Först och främst, berätta hur livet ser ut idag.
Idag, som det ser ut, jag bor i Linköping. Men det är mycket här uppe i Stockholm, jobbar här. Jag jobbar med väldigt mycket idrottspersoner. Vi har byggt upp, ja, vad ska man säga, en del på Söderberg Partners där vi jobbar med att ta hand om allting som rör deras ekonomi under karriären, efter karriären. Och så försöker vi addera väldigt mycket som kanske egentligen inte hör med det jobbet normalt sett att göra, men att man försöker hjälpa dem. Är det efter karriären, komma in i olika nätverk, eller om man brinner för någonting annat, så försöker vi ta hjälp av vårt nätverk att tycker man om fastigheter så får man hamna där, tycker man någonting annat så får man hamna där och komma i kontakt med rätt personer. Så att man hittar ett syfte även efter karriären. Under karriären bara se till så att de har bästa möjliga förutsättningar att fokusera på sin idrott. Vare sig det är hockey eller fotboll eller golf eller vad det nu kan vara. Så att där lägger jag min tid, men annars har jag 3 döttrar. Mycket aktiviteter, skjutsa på helger och vardagar till dans och ridning och så vidare. Så att det är full fart.
Ja, det låter som ett fullsmakat liv, får man säga, och en ganska ambitiös civil karriär. Men alla undrar ju, okej, får vi se det i en mer renodlad hockeyroll? Nu har du en koppling till sporten via jobbet där, men hur tänker du kring det?
Nej, men det skulle vara kul såklart någon dag att hamna där igen. Samtidigt så ska jag göra någonting, så vill jag göra det 100% och verkligen känna att man lägger ner sin själ i det. Och idag finns inte den tiden, just med tanke på det jobbet jag har och ja, familjen också. Då. Så att, vi får se i framtiden, men just nu trivs det väldigt bra. Det.
Träffar ju dig och Jonas Junland under Hockey Day i Linköping, som blev en succé. Det var massor med barn och familjer där och tittade på när vi körde matchen då, Rangers mot, vilka var det de mötte? Vancouver var det, just det. Men då berättade du och Junland att ni har ett hockeycenter i Linköping där ungdomar och barn kan komma och träna hockey.
Ja, men precis. Det är syntetiskt plastis då. Och då är det är en yta där man kan spela 3-mot-3 hockey. Det finns skottramper. Det finns även en skate mill man kan dribbla och skjuta på och träna. Vi har ett gym. Men egentligen är det väl en plats. Det blir som en fritidsgård lite grann. Man kan komma dit. Man kan träna. Man kan
umgås
spontanidrott. Leka. Men man kan även komma dit på sommaren om man är en ölproffs också och bygga upp sig inför säsongen. Så att det är väl egentligen ett ställe för alla. Det är kanske första gången du har skridskor på dig och provar att åka och så vidare. Mina döttrar tycker det är jättekul. De har inte åkt mycket skridskor, men de tyckte det var kul. Så att det är väl egentligen ett sätt för att, igen, spontanidrotten och få folk att kanske lära känna nya personer och så vidare. Så att det är ett bra ställe tycker jag.
Erik, jag sa att du skulle få prata om din och Jonas resa tillsammans. Och det börjar faktiskt bli några år sedan nu också. Så kanske inte alla som har helt koll på det här. Berätta om er gemensamma historia.
Ja, det är en... Jag blir alltid varm när jag tänker på vår tid tillsammans. För Jonas, du var ju en målvakt i AIK. En bra hockeyallsvensk målvakt. Och jag såg något speciellt i dig. Och prata med Håkan Loob då och berätta om, som då var sportchef i Färjestad, att jag har en kille som... Han har skallen. Han kommer vara beredd att träna så hårt som det kommer krävas för att ta nästa steg. Och det är jättefin kille i omklädningsrummet. Och sen har han en begåvning utöver det vanliga som målvakt. Så den relationen vi fick, den blev ju väldigt speciell. Den sträckte sig även utanför isen. Vi spelar golf tillsammans och du är gudfar till våran son nu, Jonathan. Så vänskap för livet. Men just när vi jobbade, jag frågade när du kom, vad är din dröm? Och det var vinna SM-guld, få spela Tre Kronor och spela NHL. Och alla de uppfylldes ju. Men då sa jag, det kommer bli sant om du lägger en timme extra per dag. 20 minuter i gymmet, 20 minuter på isen och 20 minuter med video. Och ibland blev det ju lite mer för att vi kunde ju nörda ner oss och lärde ju som varandra. Vad minns du av den tiden?
Nej, men det är som du säger. Jag kom väl dit och kanske, ja, även om man hade varit i en bra organisation i AIK och liksom tagit sin resa, gått via juniorhockey, division 1, allsvenskan och liksom tagit steg, så märkte man när man kom dit så var det nästa nivå. Det var, allting var väl liksom lite proffsiga, det krävdes lite mer och jag fick väl lite av ett wake-up call vad det innebar att faktiskt vara ett proffs och ta nästa steg, vad som krävs för att ta nästa steg. Så att, ja, någonstans under de två åren som jag var där, så, som du nämnde, så fick man ju lägga ner tid på alla delarna. Och det visade sig att då föll poletten ner till slut. Så att, det är väl det jag kommer ihåg också, att man spenderar mycket tid både med video och i gym och även på isen såklart.
Mm. Och så hade vi ju kul, jag måste säga också, det var så roligt där, men det var ju Jörgen Jönsson och det var Rodin och det var Nordström och Rickard Wallin. Och sen var det ledare som Tommy Samuelsson bland annat och Perra Jonsson med flera. Så vi hade ju som sammanhållning, alltså hög trivsel och samtidigt enormt höga krav. Men på något sätt blev det balans på det där och det är en av de absolut roligaste tiderna i mitt liv.
Men om jag frågar er så här, för att den här tiden Färjestad som kulminerade med SM-guldet och ditt fantastiska slutspel var det som ledde till NHL Tre Kronor. Och på ett sätt kan man väl säga att den Jonas genombrott var det som på något sätt definierade din karriär också. Hur viktiga har ni två varit för varandra att ni nådde dit ni är idag?
Ja, jag kan ju prata för mig själv såklart, men det är som jag var inne på. Någonstans föll poletten ner där och Erik har ju en stor del i det. Jag hittade mig själv i hur jag ska spela som målvakt, vad jag är bra på, vad jag ska liksom bli ännu bättre på och utveckla mina styrkor. Så att det var ju såklart en jättestor faktor i det, att jag kunde ta mitt nästa steg, att jag kunde både rent tekniskt men även att man insåg att men det här finns inom mig, det mentala, att man tror på sig själv och tycker att man förtjänar att ha en plats i liksom det finaste rummet. Så att, självklart en jättestor del i det.
Och vi hade ju ledare som Tommy Samuelsson och Perra Jonsson då, två legendariska ledare i svensk ishockey och jag minns att Tommy myntade ju monstret. Det var ju det andra året där, när han sa på en presskonferens och sen har vi monstret där bak. Det går inte att göra mål på honom, varken på träning eller match. Och sen så Perra sa också, minns han sa till journalisterna, men titta lite på deras samarbete, vad de gör, dialogen vi hade och så. Och då blev det lite mer fokus på att det finns faktiskt målvaktstränare. För på den tiden var jag lite pionjär att jobba både med målvakter och video. Och det eskalerade ju och tog ju jättemycket fart. Och det som inte många vet var att hade du valt till exempel Dallas eller Colorado, då var det ju klart att jag hade hängt med över som målvaktstränare. Kommit över några gånger per år. Men nu blev det Toronto och resten är historia. Där fanns ju François Allaire som körde sin grej fullt ut. Men eftersom du var free agent, inte draftad, så var det ju 15 klubbar som ville ha din namnteckning då. Och hade det blivit en annan klubb, då hade vi fortsatt jobba ihop. Men nu blev det inte så. Däremot är vi vänner för livet förhoppningsvis.
Men jag tänker för dig, Erik. Men har fått chans att vara med i landslaget och få det här tv-jobbet som jag vet att du trivs väldigt bra med. Om man tänker att du fick in möjligheten att jobba med en adept som Jonas, och som du säger, det blev ju mer publik då på ett sätt som målvaktstränare inte var. Tror du att hur hade vägen blivit om Jonas hade kommit från AIK, tror du?
Jag vet inte, för Jonas, vi har ju pratat om det här förut, men i livet behöver du, oavsett vad du har för dröm, så behöver du någon som tror på dig. Och när jag blev målvaktstränare, då hade jag killar som Roger Melin och Gunnar Persson i Rögle som trodde på mig. Även om jag kom in med sarong direkt från Indien och hade var lite udda personlighet kanske, så omfamnade de mig och gillade det. Och jag i min tur... blev sen värvad till Färjestad av Håkan Lob som trodde på mig. Och jag trodde på Jonas. Så du behöver ju alltid i livet någon som tror på dig och ser en potential. Att om vi jobbar och filar på grejer och justerar, vi bygger på det du är bra på och så adderar vi lite grann, då kan du blomma ut och bli vacker som en azalea på Augusta National. Och det blev ju du.
Jonas, det blev ju NHL som jag var inne på. När du tänker tillbaks på dina år där borta, du är 8 spelade matcher genom alla tider för svenska målvakter, så det blev ju en väldigt en fin karriär. Vad tänker du då?
Nej, men det är ju klart att det är svårt att summera med ett ord eller en mening, men det är ju otroligt mycket minnen. Det är en stolthet över att man har tagit sig dit, och det är väl först efter karriären som det sjunker in att man faktiskt tog sig upp dit. Det är många liksom gallringar på vägen, och när jag började spela hockey så var det ju inte därför egentligen. Det är klart att det var mina idoler, men det var så att man tyckte det var kul, och sen var det väl mer och mer realistiskt någonstans under resans gång. Men det är ju det är en stolthet, en glädje, vänner för livet, minnen för livet i olika former av första gången man vinner någonting, första gången man liksom testar på och känner man klarar av någonting och så vidare. Så att det är väl egentligen det. Bara känslan av att man har tagit sig dit och fått uppleva det.
Och så viktig du är, liksom Stefan Liv till exempel, Vila i Frid, ni var i OS tillsammans, möttes i SM-finalen 09. Utvecklade också en vänskap innan han tragiskt gick bort. Men ni som inte var juniorstjärnor, alltså spelar du TV-pucken?
Nej,
du spelar inte TV-pucken, spelar inte pojk juniorlandslag, men ändå har en spelat 2 OS, vunnit VM-medalj, vunnit SM-guld, fått spela NHL. Så att det här tålamodet, berätta, någon viktig ledare i AIK, du hade någon ungdomsledare som liksom fick dig, någon tränare du har berättat om tidigare som var viktig för dig.
Ja, nej, men under hela min tid egentligen som pojklagsspelare i AIK hade Björne Pettersson som ledare och tränare för oss där. Och det var ju en varm människa som hade sina teorier om hur man skulle göra och gjorde lite på annat sätt. Och jag kommer ihåg att vi hade till slut en trupp på, tror jag, 50 spelare kändes det som. Och vi varvade, det spelade ingen roll om man var bäst eller kanske inte bäst i laget. Man fick ändå chans att spela lika mycket. Och sen när det kanske var slutspel så var det väl lite annorlunda. Det var många som tyckte att man skulle göra på ett annat sätt. Men det var hans filosofi, rätt eller fel. Men han hade mycket bra värderingar. Och det var en som jag gillade att liksom vara i närheten av och jobba med under många år som pojkspelare. Så att självklart det, och under den tiden också. Det är klart att alla går igenom faser när man tycker att hockey är roligare. Och vissa stunder kanske det är mindre roligt. Och då gäller det att ha bra människor runt omkring en som kanske tar en igenom dalarna som man kan stötta på dem. Så att han var ju väldigt viktig i den delen. Sen är det svårt att liksom, man kommer missa många människor på resans gång som har varit viktiga för en. Men det är väl han som sticker ut i unga år. Och sen som Erik som sitter här såklart när man fick den här raketkurvan lite grann. Som gjorde att man gick från att vara egentligen allsvensk andra målvakt till att på några år hamna i NHL.
Men om man tar steget NHL där, du har ju spelat i väldigt klassiska klubbar och du valde, som Erik var inne på, hade du ganska stor valfrihet eftersom du odraftade, att gå till Toronto. Kanske tuffaste stället man kan spela på som målvakt. Förstod du vad du gav dig in på?
Nej, det tror jag inte att jag gjorde, men jag förstod ju att det var det stället som lockade många anledningar. De fyra klubbarna som jag valde att besöka, Dallas var en klubb, Colorado, San Jose och sen Toronto, det vart de fyra som jag valde att åka till, för där såg jag att det fanns en chans att spela på en gång. Det var väl det som jag tittade på först och främst. Men sen så fick jag jättebra intryck. Brian Burke i Toronto.
Han hälsa på dig och Emily och Per var agenten.
Ja, men precis. Flög över ett par gånger för att hälsa på. Jag kom ihåg en sommar i Karlstad där efter SM-guldet satt jag på torget. Och då flög han, satte sig på en buss. Det var ingen AC-buss. Han kom med en ljusblå skjorta som var svart. Satte sig på torget och tog 2 öl med mig. Satte sig tillbaka på bussen och flög tillbaka till Kanada. Egentligen bara för att sitta 2 timmar med mig. Det var liksom någonstans ett tecken på hur hans vilja att vilja ha en. Och det var väl där någonstans som kanske sista beslutet togs i det hela. Men såklart, det vart en lycka för mig att inte vara draftad, för att då gavs mig valmöjligheten att kunna välja det laget där man fick chans att spela på en gång. Men sen Toronto, självklart, jag visste att det var den stora marknaden, den största marknaden. Och det var ingenting som jag egentligen, det var positivt. Jag tyckte att så här, nu får jag chansen att spela i Toronto. Det kanske jag inte kommer få, även om jag är 10 år i ligan kanske jag aldrig får det. Och det var någonting jag bara såg som positivt.
Men det här faktumet att du har spelat för 3 Original Six klubbar och sen är också Edmonton som har vunnit 5 Stanley Cup och är kanadensisk stad och sånt där. Hur ser du på att det blev så här klassiska lag för dig?
Nej, men det är också kul. Jag ville spela i marknader där människor brydde sig om hockey och jag fick chansen att göra det på alla ställen jag var. Det är klart att det är trevligt att hamna nere i solen i Florida eller liknande också. Jag hade inte tackat nej till det, men nu var det så. Och vissa gånger fick jag valmöjligheter, andra gånger fick jag ta en tryout för att ta en plats. Så att det berodde på lite grann var man befann sig just vid den tidpunkten. Men ja, jag är väldigt tacksam att man hamnade i sådana typer av organisationer.
Har du någon räddning från NHL-karriären som du känner att den här, den vill jag gärna gå tillbaka och kika?
Jag vet inte. Det är väl egentligen så här, det finns ju säkert räddning om man inte kommer ihåg, men sen de få klippen som ändå finns på en, då är det ju ofta kanske samma typ av räddningar som kan dyka upp. Det var ju faktiskt en som kanske inte ens, jag vet inte om det räknas som NHL, men det var ju försäsongsmatch och det var väl min första gång jag spelade i Air Canada Center som Torontos arena då. Och då var det väl Ryn och en till som kom 2-0 tror jag, och så fick jag göra räddningen och hade inte släppt in någon mål innan matchen, och då ställde sig publiken upp. Så det var en häftig grej och det var liksom mitt välkomnande till staden, men det kanske bara byggde på de där förväntningarna, jag vet inte. Men det är en sån som sticker ut lite grann för mig, även om det var en träningsmatch. Men sen annars så, jag vet inte, det är svårt att välja en räddning så. Man är så inne i det när man väl spelar och någonstans är det man brinner för, där man verkligen känner att man trivs, det är ju när det är 30 sekunder kvar och man får göra den sista räddningen i någon match. Det är väl de som sticker ut.
Kolla om vi har några räddningar vi kan ta och kika på och hjälpa ditt minne och piggas upp lite. Kommer du ihåg dem när du ser dem här nu? Det här har producent Axel valt ut väldigt fina ingripanden från Detroit-tiden.
Ja, men den där kommer jag ihåg, för det är Fanuf som missade den, och jag spelade ju med Fanuf ett långt året innan. Det var han och Phil Kessel och jag som spelade väldigt mycket golf, och vi hade mycket liksom interna strider och bets och allt möjligt, och jag vet ju hur förvånad han blir när han missar en sån där.
Extra skönt.
Ja, så jag såg, det finns något klipp tror jag, när han sitter och pratar och Kessel sitter och skrattar åt han i båset. Den var rolig faktiskt.
Vad sa du till han efter matchen?
Det kommer jag inte ihåg. Jag vet inte om jag stötte på honom. Ofta har man ju bråttom efter sådär. Men jag tror att han säkert var... Mm. Ja, han hade sina svarta ögon efter matchen och var irriterad. Mm.
Det vi gjorde då, ibland minst att vi tränade på den typen av räddningar. Alltså utanför boxen. För det händer ju ändå ganska ofta. Och hittar man att man får in en kroppsdel, en klubba eller någonting ungefär mitt i målet. Då är ju chansen ganska stor att rädda. Det var inte bara struktur, utan ganska ofta utanför boxen också.
Ja, nej, men så är det. Och det är väl en del av lekfullheten i att vara målet också. Att inte bara bli för fyrkantig och liksom vara den där roboten. Sen är det såklart, det är mycket tur i det. Men kan man addera några procent skicklighet i det? Det är väl lite likt en baseballspelare som ska träffa en boll. Alltså det är lite samma sak. Man försöker hitta ett sätt att göra det. Ja, kanske 2 av 10 gånger istället för 1 av 10 gånger om man tränar mycket på det. Så att, men det är klart, det ska adderas lite tur också att den ska hamna där.
Vi har en till här också. Tänkte att du skulle få betygsätta de här. Men vi kollar på den här först. Odi, den där bakom ryggen. Den där kommer jag ihåg också. Den är fin.
Det var bara synd att den inte satte sig kvar där. Det var ännu bättre.
En Vasiljevski. Som han är populär sen. Okej, om vi tar den klubbräddningen först och sen den här nu. Skala 1-10. Vad ger de för betyg, de här två första?
Den är svår. Men... Den första är väl egentligen så här, det betyget går ner lite i början för att man är ute och plaskar runt lite på isen.
Lite för långt ut på första läget.
Så den är ju för att man själv har gjort ett stort fel innan såklart. Men sen höjs ju betyget upp för att det är just Fanuf som missar. Så att den får väl bli en 7 då. Och sen den andra, där kanske jag inte gör lika mycket fel, utan jag vet inte om den studsar på någonting eller vad som händer. Men ja, det får väl bli en 8-9 någonstans. Ja.
Jag minns nu, när vi började jobba ihop så fick du gradera dig själv i din karriär 1-10. Och då, jag tror du var en 3 eller 4 i början. Du har alltid varit så ödmjuk och tagit ner grejerna. Jag måste säga, den där andra, det är ju en stark 9. Hade den fastnat i plocken hade det varit en 10.
Ja. Vi har en kvar, vi ska se om vi har en 7 och en 8. Ska vi få en 9 enligt Jonas själv här? Då är det en straffräddning.
Den där är roliga.
Ja.
Men det där var faktiskt, jag tror för mina första år så gjorde jag det där ganska många gånger även i själva spelet. Att man tog 2 steg ut och egentligen bara överraskade. Ja, spelaren i fråga. Och jag kommer ihåg någon gång, jag tror det var min första säsong. Jag kommer inte ihåg vem det var, men han åkte efter mig och skällde ut mig och sa stay in the crease, you rookie, och sådär. Och jag tittade bara på honom, vem var det där? Det var någon stor kille som kom och jagade mig. Liksom, sådär. Han var irriterad på riktigt, tyckte jag hade gjort något fel liksom, som agerade lite okonfrent.
Det där är ju en liggande stötbrytning. Mm. Peter Pekka Lindmark, som var stor stjärna, världens bästa målvakt 87- när Södergren och de vann VM-guldet. Han gjorde ju ofta sådana Dominik Hašek var ju också en sån som kunde göra de där oförutsägbara grejerna. Men om utespelarna blir varse om det och ser det, då är man ju rökt ju. Så det gäller ju att tajmingen är perfekt.
Vad ger vi den här då?
Ja, men jag tycker den kommer nog inte lika högt. Det, tyvärr kan det inte vara nya. Så det, den får bli en 6-7.
Ja, köper den du. Du har ju spelat för 3 Original Six-klubbar. Det finns en spelare i historien som har spelat för 6. Och jag tycker bara vi ska kolla på bilderna på Vic Lynn på 40- och 50-talet. Bara för att se hur det såg ut. Klassiska. Och då ska vi också nämna att på måndag kommer vi prata med Erik Gustafsson som har spelat i 5 av 6.
Ja.
Han har en chans att bli andra spelare efter Vic Lynn som gör det. Men vi ska nu prata om andra klubbar som inte alls är klassiska. För du har ju bara spelat för storklubbar, Jonas Januell. Så nu vänder vi på det här. Och vi har skrivit ut, Erik, det här blir ditt jobb.
Hålla i.
Hålla i.
Handyman.
Oj. Passa. Inga skallskador på någon.
Ursäkta.
Jo, vi tänkte så här att du har ju pratat så mycket om Original Six och sånt där. Så nu har vi istället 5 klubbar som inte finns längre. Och ni ska få gradera dem här efter vilken ni helst vill ha tillbaka till NHL. Och där får ni göra tillsammans då.
Så det här är lag som har funnits i NHL som vi ska gradera. Vilka vill vi ha tillbaka?
Ja, vi kan börja, Erik, här. Vi har Hartford Whalers.
Ja, det där är en så snygg logga alltså. Vi hade ju en loggexpert här för några... vad säger du?
Ja, men jag är inne på samma sak. Där tänker man ju bara hockeybilden när man var liten. När man öppnade och så dyker den där upp. Så att den är ju, hade den inte varit snygg, då hade den hamnat långt ner i golvet där. Så att den får vi hamna någonstans i mitten på skolan. Ja. Ska jag säga.
Matchar ju masterskepsen också.
Precis. Vi gräver fram en... Här har vi en riktig gammal klassiker. Kansas City Scouts.
Alltid den, redo.
Ja, den där kände faktiskt inte jag igen, kan jag erkänna. Men, så att jag vet inte, jag tycker det ser ut som någon form av vägskylt. Den där hamnar, för min del så hamnar den ganska långt ner.
Man får ju väga in också liksom staden och platsen om man tycker att de är värda en klubb också.
Kansas City, ja. Lite nedanför där, jag håller med. Är den ens med bild? Alltså?
De får hålla på med fotboll istället.
Ja, precis. Exakt, de är bra i fotboll.
Det här är en klubb som alla svenskar har en relation till. Quebec Nordiques.
Mats Sundin.
Ful snygg logga.
Peter Forsberg.
Mats Sundin måste ju hamna högt upp.
Ja, det här är...
Det är mycket hockey såklart i Quebec. Så att, den får hamna nästan i capshöjd på dig, va?
Ja, upp på mastersnivå på den.
Ja.
Och här har vi kanske den kandidat som är närmast att få ett lag igen för tredje gången. Atlanta, och det är inte bara Trasher som har spelat där. Atlanta Flames, numera Calgary Flames, fanns en gång i världen. Kenta Nilsson gjorde sin första
halvsäsong där. Mr. Magic.
Ja, om man går tillbaka till Trasher, så har jag faktiskt spelat mot Atlanta. Mm. Och det var väl inte min favorit arena att spela i då. Jag kommer ihåg att det var väldigt likt en basketarena. Det var bara loger och det var ju inte jättemycket hockeyfolk tycker jag där. Och ja, det var väl lite stökigt utanför arenan också. Så att,
är det bra golfbana där?
Golfbanan är ju väldigt bra, så det, då kanske vi studsar upp ett hack ändå. Men den kanske hamnar någonstans mellan Hartford och Kansas.
Där någonstans, i min värld.
Men Jonas, nu är det ju snack om expansion igen. Och Houston är väl det som nämns, men också Atlanta. Det pratas om att de två i sinom tid kommer att få lag. Tror du att det funkar Atlanta en tredje gång? Som du säger, då har vi erfarenhet av hur det var senast med Trashers.
Ja, så det är väl klart att det kan funka. Det finns ju andra lag som kanske egentligen inte ligger på typiska hockeymarknader och sådär. Så att det ser absolut möjlighet att det ska kunna funka. Sen handlar det väl som alltid att man, det ska vara rätt ägare och det ska vara, man bygger det på rätt sätt. Men det är klart att det finns potential, det gör det absolut.
Vi avslutar med laget som draftade Björn Nalle Johansson som 5:a en gång i världen. California Golden Seals. Det här är riktigt hipstrigt. Om man går runt med en California Golden Seals caps på stan i Stockholm, det är liksom, det är ryggdunk.
Det är gyllene sälar.
Ja. Det här är uppe i Oakland, alltså norra Kalifornien, San Jose-trakten.
Har de plats för ett lag? Det finns redan Anaheim, det finns LA Kings, det finns San Jose Sharks där. Ett fjärde California-lag.
Ja, alltså, om man går för egen del, så jag tyckte alltid var trevligt att komma till Kalifornien oavsett var man var. Jag vet att mitt sista år så fick jag ju ja, man ska säga, chansen, möjligheten att spela AHL, det är väl synd att säga. Men då hamnade jag i Bakersfield och det känns som att det var väldigt många AHL-lag som de la då i alla fall där för att det ska kanske vara enklare att ta sig mellan matcherna. Och känslan är väl att ja, det är ett rätt trevligt område där nere. Så att jag hade inte haft någonting emot om jag hade spelat i liga nu om de hade dykt upp igen på bekostnad på någon av de andra.
Jag skulle gärna vara målvaktstränare där. Sol, stränder och sen så bra golfbanor. Mm. Jag tror nästan vi... Ska vi trycka upp den ovanför? Eller ska vi göra så kanske, eller? Så.
Ja, det är väl, där känns ganska rimligt faktiskt att den hamnar, tycker jag.
Ja.
Men Quebec är liksom i sin egen liga. Det är Foppa, det är Sundin. Härligt om de skulle komma tillbaka till världens bästa hockeyliga.
Bra matchen mot Montreal då också.
Ja, uff.
Ja, de försöker där uppe. De har arenan. De försöker verkligen Quebec. Ja, men bra. Då har vi den listan där. Då kan du få släppa den, Erik, utan att fälla den över... någon av våra knän. Det här blir en spännande uppgift för dig. Och sen ska vi fråga dig, Jonas. Vi satt och pratade innan så här, okej, okay, ska vi komma och prata om målvakter, men vi ska prata om utespelare. Och en grej som vi var nyfikna på är luriga spelare att möta. Man pratar ju ofta om vem har bäst skott och den typen av grejer, men om man tänker helheten, de som man liksom var mest rädd att bli lurad av, svårast att läsa, vilka poppar upp för dig då?
Ja, oj, den var svår. Ofta tycker jag att det är, man får ju inte så jätte... Alltså lurigt är ju ofta de man kanske har mött även som medspelare. Man har haft dem på träningar.
Zetterberg, Datsuk.
Ja, Datsuk framförallt. Han kunde ju komma på en övning och lägga ett slagskott i sarghörnet som kom tillbaka på klubban på honom. Alltså så att man passade sig själv. Och, så att han var ju väldigt lurig och man visste inte vad han skulle göra såklart. En annan som var väldigt lurig var Pasternak. Klart han hade jättebra skott, men även när han kommer nära, det var svårt att läsa vart pucken skulle komma. Och det märkte man ju mer när man mötte dem varje dag på träningar än kanske liksom de få situationerna som dyker upp på en match. Då. Så det är väl ändå två stycken, tycker jag, som sticker ut som luriga. Sen var ju Kane var ju en sån som var lurig också, såklart. Spelade aldrig med honom, men... Ja, det var...
Mot honom när han var i Chicago.
Mot honom när han var i Chicago. Så att, han var också en som... Ja, som poppar upp i huvudet.
Om du beskriver luriga, alla unga tjejer och killar som vill bli lurigare på, vad är det de gör? Visar de en sak och gör något helt annat?
Ja, nej, men det, alltså oberäkneliga. De kanske hittar på saker som ingen annan tänker på. Sedinarna är ett annat exempel på det. De hade väl någon variant där när de gömde pucken mot målet bak. Så de tryckte den mot, och sen åkte en åt ena hållet. Man trodde han hade med sig pucken. Och så kommer nästa och hämtar den. Så det är öppet mål på andra sidan. Bara för att de gömde den mot listen på målet. Det är liksom, sånt tänker ingen annan på. Så att det finns ju många sätt att vara lurig på. Men det är väl att göra någonting som man inte förväntar sig. Sen en annan som var lurig på ett annat sätt var ju, eller är ju, Crosby. För han gör allting lite snabbare. Så man står på fel ben, eller han skjuter kanske inte så hårt, men han skjuter i rätt läge. Och det känns som att man alltid släpper in ett billigt mål mot honom. Det tycker jag nästan är ett tecken på att det känns lurigt. Man tänker, den där borde jag haft. Men det är för att han är lite snabbare när pucken studsar runt där framför mål och så vidare. Så att det är väl en lurighet på ett annat sätt då.
En lurig fråga jag har åt er, den här läxan jag har fått inför, det är ju att vi ska ranka tidernas bästa målvakt, en all-time Vezina Trophy. Ni har fått förbereda tre namn och det känns ändå ganska givet vilka namn man landar i, Erik, men inte kanske ordningen. Hur tänker du?
Men för det första så är det en historisk kontext. NHL är över 100 år gammal liga och de här Ken Dryden och Johnny Bauer och de här Esposito, de som var långt före våran tid. Det är svårt för oss att gradera, men vi har väl enats om tre namn i alla fall. Och det är ju Dominik Hasek, Patrick Roy och Martin Brodeur. Sen är bara frågan gradering. Vem säger du som är nummer ett för dig, Jonas?
Det blir ju den... idolen jag hade när jag växte upp, och det är Patrick Roy. Varför? Jag kan inte svara på egentligen, men mycket handlar väl om liksom hans aura, hur han liksom fördes ute på isen. Det var något speciellt med det. Och spelade såklart i det lag han spelade i som gjorde det väldigt bra. De vann väldigt mycket, men mycket handlar ju om just det här liksom, pondusen, auran som är runt omkring honom. Om man inte bara vill titta liksom på statistik och i böckerna, för där ser det ju bra ut också såklart. Men det är väl det som sticker ut.
Vunnit Conn Smythe och Stanley Cup, både med Montreal och Colorado. Och Peter Forsberg, vår kära kollega, han vågar ju än idag inte säga ett ont ord om Roy när vi sitter och diskuterar det här. För han har ju enorm, han är ju majestätisk i hela sin... i pondus, Patrick Roy.
Men då är frågan om du, Erik, vågar peta ner honom. Hur ser din topp tre ut?
Ja, jag gör faktiskt det. Jag och Niklas Ide träffar ju Martin Brodeur som har spelat mest och vunnit också otroligt mycket. Han är med där också. Så mäktigt med Brodeur som hade ju verkligen sin egen stil och kunde genom decennier finslipa och justera och spela ju final så sent som 2012. Och han slog ju igenom i mitten på 90-talet. Så på det sättet tycker jag Brodeur är absolut där uppe topp tre. Men för mig blir det killen som Niklas Jihde skrev Hasek-jävel om på dörren hemma i Småland. Så,
men
mamma Anita och pappa Leif fick väl ge honom en liten reprimand där Jihde. Han var så arg på Hasek för att han var ju så bra i tjeckiska landslaget och flytta målburen när Håkan Loob skulle göra mål där. Så tog han fram pennan och ritade på toalettdörren, Niklas. Men Hasek, på det sättet han dominerade matcher och liksom kunde stänga ner totalt. Vann ju Stanley Cup med Detroit, men förde ju Buffalo till final där ett år när han var på det sättet som han kunde liksom ha den här stilen som var helt oförutsägbar och skyttarna, det gick inte att scouta honom för att han kunde rädda på 100 olika sätt. Så för mig är den bästa genom alla tider Dominik Hasek. Och sen ger jag en liten sån här shoutout också till Vladislav Tretjak, det ryska fenomenet. Har ni sett den här Tretjak-dansen när han jonglerar med bollar och dansar åt alla håll? Det var ju också en målvakt i den högre skolan som blev målvaktstränare faktiskt i NHL efter karriären en stund. Men Hasek etta för mig. Du då?
Jag säger nog Hasek som man bar dem. Jag måste säga det. Det blir ju man ställer ju tre saker mot varandra. Roy bäst när det gäller, Conn Smythe flest av någonsin. Hasek burit ett lag som ingen annan målvakt har gjort. Brodeur gjort det över längst tid. Mm. Så det är ju bara frågan egentligen för mig vilken av de tre grejerna man ska värdera högst.
Ja. Och alla, det finns ju bra argument för alla tre. Men då har vi Roy, Hasek.
Ja, jag tror inte att min röst är värd så mycket i det här sällskapet, så den kan vi fimpa. Hörrni, vi byter ämne helt och hållet och så tar vi och lyssnar på William Eklund som ju kom med det glädjande beskedet i veckan att han tänker spela VM här på hemmaplan.
Tycker jag har gjort det jag ville göra när jag kom till den här säsongen. Jag ville liksom bli bättre i alla zoner och sådana grejer. Det tycker jag att det har blivit, så att liksom fått kasta in några poäng också, att det har varit kul att bli med.
Vad är nästa steg i utvecklingen för dig, tycker du?
Jag tycker mitt skott har alltid varit en grej som jag vill bli bättre på. Där kommer jag vilja ta ett steg nu i sommar och sådana grejer, så att och bli ännu bättre.
Du, när vi pratar om framtiden, hur mycket snackar du och brorsan om draftpositioner och var ni hamnar och var han rankar och sånt där?
Ja, men det är lite grann, men det är så svårt, det är så svårt att kontrollera det där. Man hade önskat att det var enklare att kontrollera, men han gör det han kan, jag gör det jag kan här borta, så att vi får väl se, hoppas. Det ska bli kul att bara se att han blir draftad, det är bara en sjukt stor grej bara det, så att jag är sjukt stolt över hans som faktiskt.
Det är frågan som alla väntar på nu då, det är VM i Stockholm. Och jag är en Stockholmskille som har gått väldigt bra. Kommer du?
Jag kommer. Som det ser ut nu, jag kommer. Jag vill åka och köra VM i Stockholm såklart. Men ska jag bara gå igenom alla medicals, men sen det ser bra ut.
Ja, men du är väl ung och frisk, eller? Du, berätta hur du ser på den möjligheten att få lira ett VM på hemmaplan.
Det är nog det största jag kommer med hittills i min karriär. Jag tror att det är någonting alla drömmer om när man växer upp. Spelar VM på hemmaplan. Jag fick se några gånger med sidorna när de kom hem och liksom de spelarna och lira. Så att jag tyckte kom ihåg redan då att det var sjukt stort. Att nu tycker jag att det bara är sjukt stort själv att få med på en sån resa. Att det ska vara kul.
Kan du föreställa dig liksom ett guld med familjen, polarna, bara blågult på läktaren? Hur skulle det kännas?
Ja, det kan jag. Det, Ja, det är väl det man går och tänker på rätt mycket. Att det är väl det enda, det är liksom det enda målet. Så att det är det man är där för. Att jag, ja, försöker göra det så bra som möjligt, men det är självklart målet.
William Eklund med ja tack till hockey-VM här på hemmaplan. Och det kommer ju bli många, många fler sådana, Erik, när man pratar med spelare. Så det är många som är sugna. Sen veteranerna, de har ju lite... De här medicals är lite tuffare, men att Erik, att William kommer, vad säger du om det? Du ska också komma dit.
Nej, jag tycker det är så underbart. Såklart, vi känner ju pappa Fimpen, Christian Eklund, stor profil i hockeyn, underbar människa. Och grabbarna, tänk att bägge grabbarna kommer bli draftade topp 10 i NHL. Det är Lillfimpen som jag kallar Viktor Eklund nu, som är i kvalet med sitt Djurgården mot Södertälje. Och sen så har de ju Mikrofimpen, lilla killen som... nu också börjar bli förälskad i världens häftigaste sport, hockey. Men att få se William Eklund, och nu sitter jag och drömmer om en ny Stockholmskedja med Mika Zibanejad, Rickard Rakell och William Eklund. De kan bli tungan på vågen för att det ska bli guld i Avicii Arena.
Frågade faktiskt William om hans drömförstärkning i det här laget. Han sa Mika och William Nylander. Man sa att jag hoppas att Toronto kanske grejar och tar bort några av sina gamla demoner. Men det vore också en skap i Stockholmskedja.
Ja, herregud. Det finns många varianter, men det är ju en perfekt kedja. Så där får Sam Hallam ett litet gratis tips här några veckor innan pucken släpps.
Jonas, du som har det här i hyfsat närtid, hur det är att tänka på VM efter en lång NHL-säsong. Berätta, vad rör sig i en spelares huvud?
Först när man åker ur eller missar slutspel så är det ju liksom en enorm besvikelse först och främst. Och man tycker att man är kanske inte liksom sin bästa, på sitt bästa humör, om man säger så. Men när det släpper lite grann så kan jag bara tala för mig själv, men de upplevelser jag hade från att åka med och spela med landslaget var otroligt häftiga, och det var lika kul varje gång. Så att fick man chansen så ville jag ta den i alla fall. Men med det sagt, många går igenom en lång säsong. Det är mycket småskador, man kanske spelar på 70-80%. Det kanske finns ett fönster att läka kroppen på och så vidare. Så att jag har förståelse för när man ibland behöver tyvärr ta det beslutet att man kanske tackar nej. Jag tror att det är många gånger är det ju nog mer det att man behöver lägga fokus på kommande säsong. Man har sitt kontrakt som man måste...
Kanske liksom, utgående kontrakt.
Ja, kanske utgående kontrakt eller ett kontrakt som du vill liksom hedra och göra vad du kan för att förbereda dig för din arbetsgivare för nästa säsong. Då. Och sen har man familjen på det, men jag tror många gånger finns... Det är nog inte det som ställer till det. Där går det att hitta lösningar. Men jag tror att de flesta vill komma. Framförallt nu när det är i Sverige så vill man ju verkligen komma. Men jag tror tanken finns inte på det förrän den dagen. Eller kanske två dagar efter du har åkt ut slutspelet. För det är som full fokus bara på att du ska bara liksom ta det så långt du kan med din NHL-klubb.
Om du inte är så långt borta som San Jose Sharks och det. Att de har varit borta från slutspel länge. Då kan man ju börja... drömma om Avicii Arena.
Det ska vi säga, och det här snacket med William kom ju också efter att San Jose var matematiskt eliminerade. Exakt. Kan vara viktigt att betona det fallet också. Erik, du har ju fått ta ut en VM-trupp.
Ja, det, vi har ju spekulerat. Det var några veckor sedan senast jag fick ta ut den. Så det har blivit en del ändringar här. För det är ju lag som har nu bekräftat att de missar slutspel. Det är några av de här lagen som fortfarande är kvar i racet in mot 82 omgången. Men de här tre målvakterna, Ersson, Söderblom, Marcus Högberg. Där tycker jag vi har en bra trio nu när Ullmark och Markström ska spela slutspel med sina respektive klubbar. Backsidan är ju femstjärnig med... Erik Karlsson, Adam Larsson som redan tackar ja, Rasmus Dahlin blir nyckelfigur, Rasmus Andersson, Edvinsson, Johansson backbordet i Red Wings, och så Marcus Pettersson då, Vancouver, som fortfarande är med i leken men just nu utanför slutspel. Forwards, det kryllar ju av intressanta namn. Vi har varit inne på Eklund, men Wendberg tackar ja, bra. Raymond, Rakell, Mika Backlund som var kapten 2018 i Köpenhamn. Och sen Filip Forsberg, Burakovsky som var jättebra i VM senast. Leo Karlsson som går från klarhet till klarhet där i Anaheim, en blivande första center i Tre Kronor. Simon Hansson med sin tyngd. Nu kanske Jonte, du blir arg att jag drar varenda namn här.
Men också
Sebulon, Elias Lindholm och sen Zibanejad som haft en tung säsong, men vilket lyft att få komma och spela i sitt kära Stockholm. Kevin Stenlund med sin tyngd och storlek, bra i boxplay. Och sen då trollgubben från Bockträsk, Nils Höglander, som gjorde årets mål i SHL 3 år i rad. Han skulle kunna bli en stor publikfavorit. Så just nu med en Don Joker Oskar Sten som är med på VM-lägret här som Sam Hallam och Tre Kronor har. Truppen för mig just nu, och det här, tackar alla ja till det här, då kan det bli guldskimmer när vi blickar fram mot finalen 25 maj.
Ja, Jonas, då ska du få kommentera varenda spelare i truppen. Väldigt fint sammanfattat, Erik. Så då får du, Jonas, bara välja en spelare av alla de här namnen som Erik hade plockat ut här. Vilken av dem kittlade dig mest?
Det är svårt att välja ett namn av alla de där. Men det är väl klart att man tittar kanske mot målvakterna där. Och det var bra namn allihopa. Högberg såklart har ju stött på mycket i Linköping och sprungit på. Nu har inte jag följt hans säsong helt, men jag vet att han har väl varit lite skadedrabbad fram och tillbaka där också. Han har gjort det bra när han fått chansen. Ersson gör det ju otroligt bra där och Söderblom är ju ja, samma sak där. Så att, och det är kanske sådana som inte har sett jättemycket, alla av dem i alla fall, i de här sammanhangen. Så att jag tycker de är spännande namn och vore kul om de kunde komma och tacka göra.
Men en fråga till dig gällande just målvakterna som Erik nämner. Vi har ju Ullmark, vi har Markström, vi har också Filip Gustafsson. Alla de tre stora, om vi säger så, som är i slutspel. Som målvakt, hur sent kan man komma in i turneringen och ändå känna att man kan hitta rytmen, tror du? Alltså om man ska hålla dörren öppen för en av dem.
Ja, det är också en bra fråga. Det får man ju alltid svara på efter. Men nej, jag tror att man kan nog komma in relativt sent i en turnering. Det handlar väl mycket om vad du är för typ av person. Om du äger ett rum på en gång när du kommer in och du känner dig tryggare. Du kanske har varit i den miljön förut och känner personen i fråga, så att det blir inte så mycket nytt, utan du bara tycker att det är självklart att du ska in där. Så att det är nog mycket, många sådana delar man får ta ställning till. Det var som Henke Lundqvist till exempel under min tid. Jag menar, han hade väl alltid bara kunnat komma in på en gång och gjort det bra, för att han tyckte att det var hans plats. Det var liksom inga konstigheter. Och har du den mentaliteten i de andra som du nämnde där, så och med tanken på att de känner de har varit med förut, så ser jag inga konstigheter att komma in relativt sent.
Det är en förträfflig fråga som kommer bli aktuell eftersom Gustafsson med Minnesota, Markström med Devils, Ullmark med Ottawa som äntligen gått till slutspel första gången sedan 2017 ju. Och någon av de tre sannolikt kommer ju bli utslagna i första rundan, även fast de själva såklart inte hoppas på det. Och då är det ju smart av Sam Hallam, Anton Hansson, målvaktstränaren i Tre Kronor, att hålla en plats öppen så att man kommer in, kanske spela sista gruppspelsmatchen mot Kanada eller någonting, och sen är med in mot slutspelet. För åker man ut i första rundan, då kan man ju komma och vara på plats nästan när VM startar. Så det där är någonting att följa här i Godmorgon NHL.
Jonas, vi har ju tidigare programmet touchat på att du kom upp i AIK, och då är jag såklart nyfiken att fråga hur du följer slutspelet till SHL den här säsongen.
Nej, men jag tycker det är spännande. Jag följer AIK, jag följer de andra matcherna också. Jag tycker att det är en härlig känsla i det. Jag följer SHL också, men jag tycker hockeyallsvenskan är, det är något speciellt när man spelar för att man ska liksom ta en plats där uppe i finrummet. Många har kämpat många år för att ta sig upp nu och så vidare. Så att jag tycker att det är väldigt mycket känslor, och det kan svänga matcher. Det ena dagen så vinner man med 5-0, andra dagen förlorar man med 5-0 och fram och tillbaka. Och man kan liksom inte sia om vart det ska ta vägen. Så att jag tycker det är väldigt underhållande att titta på.
Du har ju varit med och kvalat upp med AIK, då upp till Hockeyallsvenskan. Den här typen av klubb där vi vet att det finns så mycket personer och sånt där, att få vara med om en sån sak i AIK, hur är det?
Nej, men för mig och för oss när vi gjorde det var ju otroligt stort. Vi hade ju, ja, jag kommer ihåg den sommaren när vi startade, så skulle vi egentligen spela i Allsvenskan, men vi var degraderade på grund av lite problem med ekonomin och så vidare. Så då satt det där 3-4 personer. Det var vår trupp. Vi hade ingen tränare. Men vi var fyra spelare som satt där första försäsongsträningen då. Så det var väldigt speciellt och vi visste inte var det här skulle ta vägen. Addera spelare allt eftersom. Vi hade hemmamatcher varje match hela säsongen. För det var ju, man kunde ta tunnelbanan till alla bortamatcher. Så att det var
korta resor.
En hall som tog 500 personer. Det var 500 urgnagare på varje arena. Då. Man kan kalla det arenor, islada. Så det var ju en härlig resa hela vägen. Och då får vi avsluta det med att det var lockout. Det kom häftiga personer. Notan kom, Larac kom och så vidare. Så att det var... Det kryddades på liksom under resans gång och det vart mer och mer publik och i slutändan så var det ju mer eller mindre fullsatt på hovet, vilket vi inte var vana vid. Vi hade ju inte spelat för så mycket folk och då tar steget upp. Det var mäktigt. Det var liksom en, som för alla lag som går igenom en hel säsong upp och nedgångar, så när man står där i slutändan och har tagit sig dit man ville, det är fantastiskt.
Finns det ingen bättre känsla förutom att bli pappa då, att få barn. Men det var du och Gustav Vesslau va? Målvaktsparet då.
Precis.
Som också hade en väldigt fin karriär.
Ja, men jag är lite nyfiken här när vi pratar om slutspelet till SHL. Många säger att SHL behöver ett Stockholmslag och man går ju alltid till Djurgården som har i den moderna tiden haft mer framgångar, kanske större ekonomiska muskler, men varför inte AIK?
Varför inte AIK? Alltså, jag följer faktiskt de där matcherna med enorm glädje och just de svängningarna som blir. Djurgården studsade tillbaka och vann stort i Scania-rinken. De hade chansen att slå in matchbollen och då har vi en match 7 där då. Djurgården, Södertälje och sen så får vi se om AIK kan slå in matchbollen mot Karlskoga. Men att få se en hockeyallsvensk final mellan AIK och Djurgården, vilket lag som ska gå upp. Och för mig så, det är klart, jag har ju vänner så att säga, eller bekanta. Jag menar, Roger Melin har ju betytt mycket för min karriär, men även på Djurgårdssidan, Jakob Josefsson, våran kära kollega. Och, så båda förtjänar ju verkligen gå upp, eller alla fyra här. Men för mig, det vore så häftigt att huvudstaden, man kan landa i huvudstaden och se topphockey, alltså SHL-hockey. Det betyder mycket för Sverige. Inte vad gäller publik och det, för vi ser ju publiksiffrorna i snitt i SHL är ju, och intresset är ju jättestort, men en huvudstad som Stockholm behöver ett lag och för mig får det vara antingen då Djurgården eller AIK, och för dig, du håller väl extra på AIK såklart.
Det är lite som du är inne på. Jag känner ju människor i båda lagen och föreningarna. Och nu, ja, ju äldre man har blivit så är det såklart att det kanske är mer där man lägger sina sympatier. Mer än kanske egentligen ett lag hit eller dit. Men det är väl klart att jag har ju en historia i AIK och många år där. Så att det är väl att ljuga och säga att det inte vore häftigt om de fick ta chansen att komma upp igen. Då.
Erik, nu är det dags. Vi har gröna kavajerna på. Oh. Det är Masters här på Viaplay. Det här är din show. Berätta vad som väntar för dig efter det här.
Jag har, sen Rickard Segerborn, våran chef, frågade mig och Niklas Holmgren för 2 dagar sedan. Kan ni tänka er att kommentera Masters på fredag eftermiddag? Ludvig Åberg och McIlroy i samma boll. Och vi svarade ja. Sen dess har jag knappt sovit. Jag har bara tittat på gamla Masters-klipp. Och ingen svensk har ju vunnit. Ludvig Åberg blev ju 2:a i fjol. Han fick en strålande start igår. -4. Han är 3 bakom ledaren Justin Rose. Och att få se Åberg med det här magiska... Jag kallas ju själv ibland för Mr. Short Game. Och få se den här typen av chippar från Åberg som... var på par efter 9 hål. Men hade en väldigt stark avslutning. Och... landade på -4. Han puttade stabilt. Det var några som var och nosade i hålkanten. Så att han har ännu mer i kroppen. Hans coach Hans Larsson är på plats i världens vackraste idrottsevent. Alltså Augusta National, Jonas. Det är en bana som är utöver det vanliga.
Ja, jag kan inte säga att jag har varit i varenda vrå på den.
Du har sett det på TV.
Jag skulle gärna åka dit och spela den. Jag har sett det många, många gånger på TV. Det är en sån här klassiker. De åren man tyvärr åkte ur slutspel, eller inte gick till slutspel, så var det, då hade man någon form av lagavslutning och då var det Augusta i samma veva där. Så att, många minnen att man tittar på det ihop med sina lagkamrater.
Och vi har Henrik Sten som vann ju British Open, men ingen har ju vunnit någon annan major. Och The Masters är ju det största tillsammans med British Open. Sen finns det ju US Open och PGA Championship. Men det här, och det känns ju som starten på golfsäsongen också här hemma nu när solen går upp. Och att få höra Niklas Holmgren kommentera golf. Bara en sån sak. Det blir rackarökare istället för Zachrissons viskningar. Landar som en fjäril med ömma fötter på green. Så 15.45 så är det en sån alternativ feed när Niklas Holmgren och jag följer Ludvig Åbergs jakt här ur andra rundan på Masters.
Du ska få värma upp lite som golfexpert här genom att säga ungefär hur nära Jonas Gustafsson är att göra avtryck på Masters. För vi har en litet smakprov på en sving här.
Vilken klocka! Alltså du är... Du är som en maskin. Det är som när Stig Helmer stod i den här maskinen.
Pardon. Du såg ganska nöjd ut, Jonas, ändå.
Ja, men jag tror jag landade på green faktiskt. Det var på fyra där. 3-10 tror jag var.
Ja. Så det här är från Vasatorp. Det är några år sedan. Och när vi spelade, vi var i Färjestad tillsammans, då spelade vi mycket golf med Rickard Wallin och några till. Och då var ju du Stig Helmer. Och jag var Ole Bramserud då, med de nya tekniska lösningarna och vibrationsdämpare och så vidare. Så...
Ja, men bryt ner vad vi såg där då.
Nej, vi såg alltså lite Stig Helmer, som du sa själv, där står den här vardagsmaskinen och nöter. För du är ju lugn och stabil och har den här långa svingen och kunde ju driva över 300 meter. Medan jag då har världens kortaste baksving, hetsig spelare som knappt slog över 200. Så det, ja, det var kära minne. Vi måste ju ta minst en runda i sommar, du och jag. Den gången så jag minns att du var under par efter 9 hål. Det måste ha varit en av dina bästa runder i livet.
Ja, bästa runden den veckan i alla fall.
Ja. I golf är han inte lika ödmjuk.
Ja. Hur går det för Ludvig Åberg?
Nej, men det, absolut så finns det ju alla förutsättningar för att han ska ha en bra helg här också. Så förhoppningsvis så har han bra resultat nu och kan sätta sig en bra position. Men han har ju visat förut att han verkligen är hemma uppe på toppen där och trivs i de här sammanhangen. Så att det blir spännande att följa.
Det är ju väldigt ondulerade griner, det är ju svårputtar. Det är över 13 på stimpen, så alltså, rullar ju fort. Mäcker upp på 15 igår. Aj, han chippade ner i vattnet.
Du måste spara dig, du måste spara dig. 15.45 går du på med Niklas.
Ja, och Åberg slår ut 15.58, så välkommen då.
Det ser ni på Viaplay. Huvudsändningen från Masters börjar 21.00. Vi har dubbla NHL-matcher lördag och söndag också, som vi ska kommentera här. Missa inte det. Och missa inte Godmorgon NHL på måndag morgon då med Mario Kempe. Vi ses då. Tack för den här gången.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.